Och det var jävligt existentiellt att ha varit med om liksom det här med huset och med tv och jobben och allt det sådär. Och så åka över Atlanten. Åka bort från allt skit mot någonting nytt. Och när jag var där ute på Atlanten så kom jag på att vi ska åka till ett ställe som heter Salvador i Brasilien. Och det betyder frälsaren. Så det kändes så jävla djupt existentiellt att, att segla mot frälsningen. Liksom. Någonting nytt. Nemo är en kändis, den största som vi har. Vi ska snacka med en kändis och göra gästen glad. Nemo är en kändis, den största som vi har. Vi ska snacka med en kändis och göra gästen glad. Ja men, Nemo möter en vän, avsnitt nummer 611 är här. Och veckans avsnitt gästas av en livslevande legendar inom svensk tv. Han har lett Mello, Bingolotto, Nyhetsmorgon, Wild Kids, Vem vet mest? Ja, ni hör ju själva. Men nu har han sadlat om till radio. Och vad händer egentligen då med en tv-stjärna som är van vid att synas överallt? Vad händer med självbilden, egot och stoltheten? Varmt välkomna till ett hudlöst avsnitt med en man som aldrig väjer för att säga exakt hur han tänker, tycker och känner. Och ja, då undrar man ju även, hur har en sån sak påverkat hans karriär då han ständigt programlett några av de folkligaste, bredaste och mest i citationstecken normala program som vi har? Har det möjligtvis krockat med den frispråkiga personlighet som man har? Ni får mer än gärna följa den här podden på Instagram där den går under namnet @nemomoter. Men mig personligen når ni enklast och bäst via min hemsida som är www.nemohedén.se. Men nu kör vi igång det här kalaset. Här är han, den helt underbara Rickard Olsson. Testing, testing. Prova att babbla lite då.
Jag kommer att låta så här när jag pratar. Testing, testing. Hör du, du har ingen lurar på dig.
Nej, men jag brukar skita i det.
Är det sant?
Ja,
men... vi som får gåshud av vår egna röst, vi har ju gärna lurar.
Jag vänjer mig aldrig vid det.
Inte? Nej,
nej. Jag har så väldigt svårt för att höra min röst fortfarande efter 1000 poddavsnitt.
Jag tycker ändå det är mysigt när man, för man, när jag inte har lurar, då är jag bara Rickard Olsson. Men när jag har lurar, då blir jag liksom, får jag på fantomen direkt.
Då slår du på det.
Ja, lite grann.
Men är det verkligen någon skillnad mellan privata och...
Ja, inte så mycket.
Nej.
Men det är bara en volymknapp egentligen.
Ja. En volymknapp, det har vi båda två, kompis.
Ja. Mm.
Hej, hej, varmt välkommen hit.
Tack så hemskt mycket, kära Nemo.
Mm. Fint att se dig.
Detsamma.
Mm, det var länge sedan.
Ja, och somriga är vi båda två också.
Det är vi verkligen. Ja. Ja. Du, hur är läget så här mitt i sommaren 2026?
Ja, alltså fågelperspektiv sett uppifrån, fantastiskt bra. I grodperspektiv, det man möter i vardagen, ja, det är alltid, finns alltid någonting att klaga på.
Mm.
Men, ja, men jag mår väldigt, väldigt bra. Jag jobbar hela sommaren, men jag tycker det är väldigt roligt att jobba på, i redaktionen på sommaren.
Mm.
Och så här flyttar jag in till Stockholm, till stan, mitt i city. Och jag är nyfrälst i stan, alltså. Alltså, det här måste vara världens vackraste stad.
Ja, ja, det märker man främst när man åker härifrån, tycker jag.
Ja, men det puttrar överallt. När man går runt Årstaviken där det är barer och restauranger. Jag går med hunden på Fjällgatan och vid Ersta. Ser ut över hela Stockholm med Djurgården. Och så kommer det busslastar med japaner och folk från Australien som står där och fotar. På min hundpromenad. Det är ju otroligt.
Det var kul att vi båda sa inför det här att vi skulle ta med våra hundar, men ingen av oss gjorde det.
Precis så, precis så.
Vi är i synk liksom.
Han fick vara hemma.
Ja, min med.
Vi är som två nunnor som har hamnat i samma menscykel.
Exakt.
Vi tänker likadant.
Exakt. Men du, vet du vad som händer om 7 månader?
Nej.
Jo, då fyller du 60.
Jaha! Ja, det gör jag. Ja, för fan.
Ja. Vad känner du när jag säger så?
Att du skulle hoppa rätt in i köttet, din jävel.
You know me!
Så här, när jag fyllde 50, då var jag väldigt beredd på att fylla 50. För jag hade haft en granne som fyllde 50, som inte var beredd på att fylla 50. Och han hamnade i en liten depression. För att de där siffrorna, 5, 0, det var liksom så, han kunde inte processa det. Det var därför jag gjorde en podd också som hette Hjälp, jag fyller 50. För, känner igen det så här i min generation. Liksom. Var är vi nu? Fylla 60, den sexan och den nollan, den kan jag inte förlika med mig.
Nej, men du måste ju vara den yngsta 60-åringen som jag känner i alla fall.
Nej, no, det säger du till alla.
Känner inte så många.
Nej, jag vet. Nej. Men det är den äldsta du känner.
Det är den enda jag känner. Men är det någon ironi i att du drog igång en podd som heter Hjälp, jag fyller 50 när du fyller 60 nästa år?
Ja, precis. Ja. Precis. Men, ja, men fylla 50 är ju för många större. Mm. Men för mig blir 60, det blir någonting dramatiskt, det vet jag. Mm. Jag hörde också en kompis som sa, för jag tänkte inte att jag skulle ha fest. Men så sa han så här, nästa gång du fyller liksom jämnt, då fyller du 70. Och då är du för gammal för att ha fest. Så det här är kanske sista gången man är tillräckligt ung för att kunna ha fest. När man fyller 60. Det är lite deppigt.
Mm. Jag ska inte jämföra.
65 ska jag ju pensionera mig. Det är ja, liksom 5 och 6 år.
Det kommer inte du göra.
Nej,
du kommer
det kommer
jobba,
jag.
Du kommer jobba för alltid.
Ja, jag kommer må så fruktansvärt dåligt om jag
men
inte har något att göra.
En närstående sa till mig så här. Du, hur ska du fira din 40-årsdag nästa sommar? Jag bara... precis. Det är ju väldigt märkligt när, för man tänker inte på det förutom när någon nämner det eller när man ser det på papper liksom. Ja. Det blir väldigt verkligt då.
Men 40 har du väl ändå, du har barn, du har liksom lägenheten, du har liksom lite familj, du har hunnit skilja dig. Du har ju gjort allting som man ska göra innan 40 ändå.
Okej, tack.
Ja, men du har ju liksom check i alla där boxar, så det har jag också gjort. Mm. Men fylla 60, då har man ju liksom, då har man ju på döhalvan. Alltså, redan när du fyller 50 så är du på döhalvan. Men det har man ju, jag har gått 10 år in på döhalvan av livet. Mm. Det är fruktansvärt. Alltså.
Men nu garvar du åt det, men finns det ångest också?
Nej. Jag tycker, nej. För att jag tycker jag har gjort så fruktansvärt mycket. Jag märker det nu när jag är på jobbet på P4 Stockholm. Jobbar med yngre människor. Jag blir så här, vet du, på min gata i stan, du vet, det är nästan så att de tror att jag ljuger. Mm. För jag drar referenser till liksom, det var några kobror som hade rymt från oss. Ja, men vi hade ju en svart mamba som hoppade ner framför fötterna på oss när vi gjorde Wild Kids. Så visade jag upp den, var jag tvungen att visa upp den på bild liksom. Mm. Jag har gjort väldigt, väldigt mycket. Jag har gjort mer i mitt liv än vad många hinner med på 2 liv.
Mm. Ja, det ska vi snacka faktiskt om idag en hel del det här. För det är ju väldigt mycket som du säger, att det är ett otroligt liv. Ett herrans liv.
Det är faktiskt ett herrans liv. Alltså. Mm.
Jag minns vårt första möte väldigt tydligt. Det var ju för lite mer än 7 år sedan. Och du kom ut till mig i Hässelby. Mm. Och jag bar en känsla med mig efter det så starkt. Och det var så här att, fan vad han är olik alla andra programledare jag har träffat. För det är så här, det går en slags, vad ska man säga, en rät linje här. Och jag tänker inte nämna några namn. Men just att folk är lite
gör
så här,
det. Säg några namn, snälla.
Bränn lite broar. Jag är inte Fredrik Söderholm.
Nej, jag fattar. Ja.
Nej, men du vet vart det kommer komma nu. Ja. Det är det. Men jag som har intervjuat typ alla stora programledare, det är väldigt ängsligt, det är väldigt tillrättalagt, det är väldigt så här flatline i åsikter och tankar och så. Och sen kom du in och var ändå... då var du ju väldigt mycket i TV fortfarande ju.
Ja.
För 7 år sedan. Och det är så här, jag bara kände så här, fan, alltså, att han vågar vara som han är. Alltså, det var ju otroligt befriande och underhållande och det blev en bra podd. Men jag kände så här, hur fan vågar han liksom? Och kan du känna så här nu i efterhand att fan, jag ångrar kanske att jag var lite så där.
Nej.
Du har varit sann mot dig själv.
Ja, framförallt har jag varit sann mot lyssnare och tittare. What you see is what you get. Inte vara någon annan. Och jag kommer från en liksom, jag kommer från en arbetarklass, Gävle som är arbetarstad, där liksom, där säger man som det är. Man håller inte på och ljuger eller förställer sig själv. Jag kommer också från liksom en punktradition. Jag var ingen punkare själv, men Gävle var väldigt tidig med punken. Och det var också så här, håll inte på och förställ dig. Säg som det är. Mm. Så det tycker jag man ska göra för lyssnare och tittare också.
Ja, men det finns väl en gräns, tänker jag, där också.
Ja, men liksom, jag behöver ju inte säga vad jag står politiskt och varför jag tycker si och så liksom. Men man kan ju vara, som människa kan ju liksom vara transparent. Mm.
Men tror du att den sidan av dig själv har kostat dig jobb?
Ja, kanske. Jag vet inte. Jag har inte haft ont om jobb i mitt liv.
Nej, det är det som är imponerande, att du ändå har fått så mycket jobb.
Ja, att jag ändå har fått
Du förstår vad jag menar.
Ja. Ja.
Du skulle ju kunna få mycket mer skit för dina åsikter än vad du har fått genom åren. Du kanske har varit så älskvärd helt enkelt.
Ja, men det, och de som har mest problem med mig, det är väl kanske rädda chefer som inte tryggar sig själva. Mm. Och som håller på och småljuger lite grann också. När det kommer någon som... jag vill ju vara och uppfatta mig själv som den där som säger att kejsaren har inga kläder. Kejsaren är ju naken. Medan alla andra står och säger, ja, vilka fina kläder du har. Mm. Det måste ju finnas någon sån. Mm. Och den kan ju uppfattas som jobbig. Men ja, det jag håller på med är heller ingen exakt vetenskap. Mm. Så att, mitt tyckande måste jag få ha.
Men tror du att du hade blivit ännu större som programledare om du hade varit mer tillrättalagd?
Hur stor programledare skulle man vara då? Jag vet inte.
Jag vet inte faktiskt heller.
Jag vet inte heller.
Nej. Men finns det något specifikt fall där du kände så här, fan, jag borde hållit käften här? Som du minns liksom.
Ja, där, jag vet inte. Jag tycker det är roligt att peta i de där såren lite grann också. För du vet, på SVT i Göteborg så satt Uppdrag granskning precis innanför receptionen bakom glasdörrar. Och vem vet mest, redaktionen var ju den som var minst värd på det. Vi satt två trappor upp längst bort liksom. Och så inträffade Charlie Hebdo. När terroristerna kom in och sköt journalister på Charlie Hebdo.
I Paris.
I Paris. Mm. Då helt plötsligt, vi ska ha en omorganisation här. Så då satte man vem vet mest direkt innanför glasdörrarna. Och Uppdrag granskning två trappor upp längst in i tv-huset. Och jag kunde ju inte liksom hålla tyst. Så jag sa, ja, så det är vi som är kanonmaten nu alltså. Så. Nej, det här har vi planerat länge. Det här har vi tänkt länge. Yeah, right. Mm. Yeah, right. Mm. Det var rätt cyniskt då, måste jag säga.
Men
då måste ju någon säga, jag måste säga det.
Ja, och jag älskar det med dig.
Det är ju så,
ja, liksom.
Det är så ironiskt.
Ja. Jag älskar det med dig, och jag har alltid älskat det med dig. Alltså, det är en av dina starkaste sidor, tycker jag. Alltså, det
lägger jag nära hjärtat. Men då har det ju funkat.
Du är ju, ja, men exakt, du är ju omtyckt av människor. Och du kanske, alltså, jag vet inte om det har kostat dig någon jobb. Jag kan inte svara på det. Men alltså, just det här att vara sann mot dig själv och sann mot andra och ligga nära sitt hjärta, det är ju någonting hedersvärt.
Ja, men och jag märker att min stil, eller vad man ska säga, den funkar ju hos dem jag vill nå. Hantverkare, vanliga människor, liksom, folk ute i landet. De gillar ju inte förställda stockholmare.
Nej. Men som du var inne på själv, så ja, hur mycket större än du var i din peak liksom så här, går att bli? Det var ju en period där det var Melodifestival programledare, det var Vem vet mest, det var Bingolotto, det var alla stora program.
Alla galer.
Ja, alla galer. Du var ju överallt. Och då undrar jag, kan du sakna den tiden?
Både ja och nej. Det är väldigt härligt och nyttigt att titta tillbaks på det också. För när jag var i det så kunde jag liksom inte uppskatta det kanske tillräckligt, eller vad man ska säga. Men jag är väldigt glad att ha gjort det. Det finns någonting vackert i att titta tillbaks, tycker jag. Mm. Jag tror inte jag skulle uppskatta det om jag fortsatte. Alltså, sista galan jag gjorde, det var fotbollsgalan 2018, alltså stor gala. Och då kände jag så här, fan, det här har jag ju gjort. Nu har jag gjort det här.
Mm. Och det är ingen efterhandskonstruktion.
Nej. Jag kommer ihåg att jag tänkte det när jag gjorde galan. Mm. Jag har gjort de här påannonserna. Det är liksom.
Ja. Men på tal om just Wild Kids, så finns det en anekdot därifrån som du har dragit för mig för många år sedan. Men kan inte du dra den?
Vilken är det?
Men det är någon som är jävligt rolig. Det är väl någonting om att de ska få besök av sina barn.
Ja.
Ja.
Nej, föräldrar.
Den är fan 4,5 plus.
Mm. Det var första Wild Kids som jag gjorde. Så de lever ju ute i skogen där i 2-3 veckor. Och går igenom en massa förluster och gråter och skrattar och sådär. Det är otroligt känslosamt för dem. Och så efter 2 veckor så säger vi så här: vinnaren av den här tävlingen kommer att få träffa de här. Och så kommer deras föräldrar och går på andra sidan en å. Och ropar så här: hej Micke, hej. Mamma, mamma, pappa. Och de står där bara gråter. Alla gråter redan från början nästan.
Hur gamla är barnen?
11, ja. 11-12. Mm. Och så ska de stå och balansera på 2 stockar. Och när de liksom trillar ner, ja, det är laget som står kvar längst vinner. Och på andra sidan floden står föräldrarna och hejar. Och så ser man de här små benen, hur de börjar darra och vackla, och så trillar de ner och börjar gråta, va? Och jag tänker, vad fan håller vi på med? Jag kommer brinna i helvetet för det här. Och så vinner ju det. Nej, efter 30 minuter då halveras den här stocken, så den blir ännu smalare.
Som Robinson.
Ja, precis. Mm. Det är ju som Robinson för barn. Mm. Och så halveras, och så till slut så vinner ju då det ena laget och blir ju superglad. Även de som har trillat av och gråtit blir ju jätteglada. Ska få träffa sina föräldrar. Och det här andra laget, vet du, de ligger som blöta vettexdukar längs med klipporna där vi höll till. Och bara, och jag tänkte, för fan. Ja, det var,
ja, det är grovt alltså.
Ja, det var grovt.
Jag vet inte fan om det skulle gå idag.
Nej, kanske
det är lite
inte.
Mer ängsligt idag ju.
Men off-cam, ska vi säga då. Det finns ju ett hjärta även i den här produktionen. Så att, off-cam, så de ena fick käka pizza med sina föräldrar, vinnande laget. Men de andra fick träffa sina föräldrar, men lite kortare tid.
Mm. Det här klipper vi bort. Jag skojar bara.
Det finns hjärta i den här produktionen också.
Ja, det gör väl det. Men du, när du ser andra programledare idag, jag tänker främst på de som har varit i samma, vad ska man säga, kategori eller skrå som du. Men David Hellenius, Per Lernström. Kan du känna då så här, ja, men det där borde han gjort så här, eller det där var bra, det där var mindre bra?
Ja, så känner jag alltid. Och sno snyggt också, det kan jag göra ibland. Sno av andra och liksom plocka. Så jag är ju en musiker också. Jag tror alla, jag tycker ju att programlederi är en konstform. Så att, ja, men det är som vilken skådespelare, artist eller vad som helst. Så att plocka lite här, lite där och sätta ihop, det får man göra.
Men tycker du att de håller matet?
Ja.
Vem är bäst?
Däremot så tycker jag det är ganska mycket tråkiga program där liksom programledarna egentligen bara ska säga det var nu kommer. Alltså det finns inte mycket utrymme till att vara personlig i de flesta tv-program. Det var det som var så härligt med både Vem vet mest, Bingolotto också. Det fanns ingen manus. Då får man bara liksom gå på känsla och intuition. Det är mer som radio. Och jag är ju född i radio.
Ja, men man märker ju det när man ser gamla Vem vet mest-klipp så här, som florerar på TikTok och så. Det blir helt annan sak än hur det är idag. Liksom.
Ja, men alltså, om du har en Edvard af Sillén som skriver manus, och så sätter du in det manuset i huvudet och så rapar du upp det på scenen. Ja, det är klart.
Riktigt svag fråga av mig att fråga, tycker du att de håller måttet? För det hade varit en chock om du sa, nej, de är usla.
Nej, men formaten är ju så begränsande för en personlighet, skulle jag säga.
Men vem tycker du av aktiva programledare som är duktigast då?
Nej, men jag vet inte.
Nej. Okej, David eller Per? Du måste svara nu.
Nej, men de har, alltså, jag kan, det är så orättvist. Och det här säger jag inte av
feghet. Du är ängslig.
Nej, men jag säger inte av ängslighet.
Visst.
Det är så orättvist för de har två helt olika stilar. David har ju den här, du vet, ja, tack så mycket, säger han, och så går kameran bort och så säger han, småpratar lite grann. Det gör ju han jätteofta. Men man har ju sina stilar. Jag vet inte vem av dem som är bäst.
Vem av dem är mest lik dig?
Det är nog David, tror jag.
Ja, Per är mycket mer känslosam på något sätt. Och det finns ju såklart fördelar och nackdelar med båda sidorna liksom. Men du säger tidigare i den här podden att du är glad över att det har gjorts och att du har det i ditt CV liksom. Men vad händer då om du skulle få ett samtal idag om något stort tv-program?
Ja, men då skulle jag tacka jag. Min dotter har börjat med tv nu. Hon har varit och gjort Elitstyrkans hemligheter och Challenge nu på Gotland över våren. Och jag förstår, hon är helt begeistrad för hon tycker det är så fruktansvärt. Hon är lägst ner i hierarkin liksom. Får åka och hämta grejer och packa bilar och sådär. Men hon tycker det är så kul. Och det är ett väldigt, väldigt roligt jobb att vara i ett sånt sammanhang där man ska göra grupparbetet tillsammans. Det är det. Men det är fruktansvärt osäkert också, för vi vet inte om du har jobb nästa vecka eller nästa månad. Så att, och det har jag haft hela livet. Jag har aldrig haft mer än ett ettårskontrakt. Och försökt byggt ett helt liv kring ett års kontrakt. Det är inte så himla lätt.
Nej. Men
jag har inte haft det som David och Lernström, som är liksom typ anställda av fyran och går på liksom långa kontrakt. Vem vet mest var bara ett år i taget hela tiden. Mm. Så du hade... Fotbollsspelare har tryggare anställningsform än programledare.
Så det fanns en viss osäkerhet redan då ändå?
Ja, ja. Mm. Men vad jag kommer ihåg, jag sa det till Peter Nyrén som var nöjeschef. Så, en fotbollsspelare får i alla fall 3-årskontrakt. De kan bli skadade och bryta benet och så har de ändå fast lön under de här 3 åren. Jag går på 1-årskontrakt hela tiden. Hur, liksom, ni måste ju veta om vem ett mest ska finnas nästa år eller 3 år framåt.
Vet du varför det var så här? För att du var en loose cannon.
Så kanske
de visste inte om vad du skulle säga härnäst.
Nej, så byter de med chefer också. Så kommer någon ny chef som tycker att Rickard Olsson inte är något bra. Så vi ska sätta dit en annan istället.
Mm. Men vad är egentligen svårast här? Att förlora, eller så här, att inte mer få jobba med det här? Eller att den här känslan av att, alltså rent emotionellt, att inte bli samma efterfrågan längre?
Ja, men jag började ju på radio en gång i tiden. Mm. Och nu är jag ju tillbaks på radio. Mm. Så att all den erfarenhet jag har fått under alla mina år, det finns ingen bättre plattform att utföra den erfarenheten på än radio. Så att det, på det sättet, kreativt, har det jättebra. Mm. Det är jätteroligt att göra radio igen. Mm. Fantastiskt. Och det är liksom helt jättekul.
Ja, men det går ju ingen nöd på dig.
Nej!
Inte det jag menar. Men jag tänker just den här tv-biten, att, så här, att vilken del av det blir mest tråkigt eller känsligt, att, liksom, att inte vara efterfrågad på samma sätt längre eller att faktiskt inte jobba med det längre.
Ja, men det är väl på två sätt. TV går ju åt ett... De ska ju... Så här, SVT framförallt, men alla tv-bolag nästan, riktar ju utom femman faktiskt, går ju mot att fånga ungdomar. Och ungdomar har aldrig tittat på tv. Det gjorde inte jag heller när jag var i 20-årsåldern. Jag började titta på tv när jag var typ 30 eller innan när jag var 15. Och men nu ska man ha dem där som tv aldrig har fångat och som P3 har försökt fånga i alla år men inte heller fångat. Och det gör att jag tittar väl. Jag tillhör liksom inte målgruppen, varken liksom som tittare eller som programledare, verkar som. Mm. Många chefer tror att unga människor vill se och höra unga människor bara. Men det stämmer ju inte. Det är ju fel. Mm. Så har jag aldrig varit. Man vill ju ha innehåll. Mm. Man vill ha relevanta människor i radio och tv. Mm.
Men jag tänker ändå, när man är där på absoluta toppen i tv-branschen, då måste det ändå innebära otroligt mycket med bekräftelse. Och hela den biten då, och jag tänker på självbild, ego, bekräftelse. Vad gör det med dig att kliva ner från den tronen?
Ja, men, jag förstår vad du menar, men jag ser det inte så. Jag ser det inte som att jag liksom kliver ner från någon tron eller abdikerar. Jag har gjort väldigt mycket och det som jag har gjort har samlat erfarenhet som jag kan liksom använda mig av idag. Som gör att jag är mycket bättre radioprogramledare nu än vad jag någonsin har kunnat vara. Mm. På grund av allt det där. Mm. Så det är inte säkert att jag skulle vilja liksom göra fotbollsgalan en gång till.
Men på tal om just radio då. Det var ju i början på året som nyheten kom att du och Peter Jihde skulle radio ihop. Mm. Och ni är väl gissningsvis lite kompisar från förr.
Ja, kollegor i alla fall.
Kollegor från förr. Hur har det projektet gått så här... något halvår in.
Ja, men det är väl, du skulle kunna ställa samma frågor till Peter Jihde som du ställer till mig ju.
Exakt så faktiskt.
Och det är väldigt härligt för vi är två män i, jag vet inte hur gammal Peter är, kan han vara 55? Mm. Som har gjort mycket och det mesta. Och nu gör vi lokalradio, om man ska vara helt ärlig, P4. Men vi är helt prestigelösa båda två. Vilket är väldigt skönt. Och det är inte säkert att jag hade varit lika prestigelös i 40-årsåldern. Då hade jag nog liksom försökt mäta mig och tävlat. Men nu känner jag totalt, jag gör min grej, du gör din grej. Vi mår bra.
Men är det enklare att vara prestigelös när man gör radio ihop med en kille som sitter i samma båt, så att säga?
Vi sitter i samma båt.
Men det var du som sa det.
Ja. Det lät så roligt bara. Ja, kanske.
Jag tänkte säga föredättingarnas båt, men jag höll mig för det.
Jo, men du skulle kunna säga programledarnas hospice.
fan.
Ditt programledarna går för att dö. P4 Stockholm.
Ja, det är mörkt.
Det
låter mörkare än vad det
ja,
är.
Ja, verkligen. Ja,
som sagt, vad fan, ni har det bra. Det är ganska få förunnat att ha den karriären som ni har haft också.
Ja.
Tänk hur många som drömmer om det liksom.
Ja.
Ja, välj tacksamheten.
Mm. Ja, men, och det gör jag.
Ja, jag märker det.
Det har jag gjort. Mm.
Så. Jag har spelat ganska mycket paddel med Peter.
Ja.
Han är ruggigt bra.
Ja, men det, han är ju tenniskille från början.
Han var nog den bästa jag spelade med under paddelåren.
Ja.
Så hälsan om det.
Ja, det ska jag verkligen göra.
Ja, men du, det går ju inte att träffa dig utan att prata lite kärlek.
Ja, det ska alla göra med mig. Jag vet inte fan.
Du har satt dig själv i den båten.
Ja, är det också en loserbåt? Ja, det är det faktiskt.
Jag vet inte, men du har ju skapat den grejen genom att babbla om det så mycket själv.
Ja.
Och då kommer du få leva med att folk frågar.
Fråga.
Ja, men så är det. Och kvällstidningarna...
Och de frågar väl alla singelkillar och alla singeltjejer hur det går med kärleken.
Verkligen.
Kvällisarna i alla fall.
Och kvällstidningarna älskar ditt kärleksliv.
Och skvallertidningarna också.
Ja, verkligen. Men du...
Men det finns inte mycket att skriva om.
Nej, exakt. Och vi ska komma till det. Men jag tänker på hela den här historien kring din gamla exfru och det här huset. Och det var ju en bizarr följetong.
Ja.
Men nu var det några år sedan.
Mm.
Hur ser du på den historien med några års distans?
Jag hade jättegärna kunnat liksom... Hur fan ser jag på den? Den är liksom... Det var en väldigt nyttig läxa. En livsläxa som kostade otroligt mycket. Mm. Både psykiskt och fysiskt också. Huset var ju tvungen att sälja.
Ska vi ge lite kontext till de som inte vet vad du snackar om ändå? Kort.
Jag gifte mig efter 8 månader, skrev över halva huset, halva mitt livsverk till henne. Och sen så skildes vi efter 1,5 år tror jag var. Mm. Och då bodde jag, jag kunde inte bo i huset, jag bodde i en friggebod på tomten, eller attefallshus på tomten. Så.
Det blev någon slags running gag också i media.
Ja, precis. Ja. Och det bjöd jag på också. För det, och det har också, så här är det. Mm. Det var helt liksom, jag bara sa som det var. Jag sa inte hur jag kände. Pratade inte känslor överhuvudtaget, utan bara fakta. Ja. Och sen så fick jag tillbaks huset och livet. Men då var det så mycket lån på det där, så att det var tvunget att säljas.
Mm.
Och sen har jag bott ute på Värmdö i en lada, låter här, men en ateljévåning egentligen som låg i en lada ute på Saltarö i 1,5 år. Men nu har jag flyttat in då, skaffat ett litet gömställe på Söder, och jag trivs så in ut av helvete.
Mm. Har du sprungit ihop med din fru något senaste åren?
Nope.
Nej. Vad händer om ni springer ihop?
Jag vet inte.
Nej. Men har du känt...
Springer inte ihop, tror jag.
Nej, kanske inte. Men du sa att du var väldigt saklig i media, att du inte uttryckte känslor.
Mm.
Hur var det rent känslomässigt då?
Oj, oj, oj. Det var mycket. Det var mycket. Det var mörkt på riktigt.
Mm. Så. Vad var det mörkaste? Var det skammen eller vad var det?
Att förlora sitt livsverk. Mm. Jag hade byggt in enormt mycket i hela huset och hade haft tur som fick tag i en sjötomt. Liksom det var så mycket jag, så att det var helt otroligt.
Mm. Ja, jag har ju varit där flera gånger.
Ja, och hela området också. Jag var liksom midsommarfirandet hade jag snurrat på jul och liksom så här, det var, hade ett socialt sammanhang där. Det var jag hade verkligen, men det finns också en ganska stor chans att om jag hade kunnat haft kvar det där, så hade jag i alla fall begivit mig in till stan. Men då hade jag gjort det av egen fri vilja.
Mm.
För det blev också ganska ensamt där ute när min dotter flög ut. Liksom. Gå i trevåningshus med stort kök och allting sånt där ensam, det är inte så jävla härligt alltid.
Nej.
Det ser härligt ut.
Men det var ett fantastiskt hus.
Ja, det var det.
Mm.
Men man kan bara vara i ett rum åt gången.
Mm. Verkligen. Men du sa också att du bjöd på det här att folk garvade lite åt din historia.
Mm.
Var det verkligen så att du bjöd på det? Eller blev du inte lite sårad när folk så här hånade lite och så här?
Nej. Jag har ganska liksom, jag är inte så lätt kränkt. Jag kommer från en tuff miljö. Det var mycket näsblod på gårdarna där jag växte upp. Så att, och att folk har en jargong, det tycker jag man måste få ha. Alltså att vara lite ironisk och nudge nudge, lite banting som de håller på med i England. Mm. Fan vad tråkigt om man inte ska kunna få göra det.
Lite är du med i leken, får leken tåla.
Verkligen så.
Mm.
Mm. Och om alla ska gå omkring och bli sårade för att man är lite ironisk eller skoja med dem, fan vilken tråkig värld.
Mm.
Och då måste, och då, jag kan ju inte skoja med andra och inte tillåta att andra skojar med och om mig. Så att det där är ett givande och tagande.
Mm. Ja, det läxade du upp mig om en gång i tiden, vet jag. Och jag tog det till mig. Du tyckte att jag var lite tjuvnypig och sen så när du tjuvnypte mig
just det.
Så...
just det.
Men jag tycker att jag blir bättre sen dess.
Ja, men man ska inte vara så himla... lättkränkt. Alltså
det säger faktiskt mina nära och kära att jag har blivit mycket bättre på den fronten de senaste åren.
Ja, vad bra.
Mm, så det kanske var du som lärde mig.
Är det så?
Ja, kanske.
Jag tar gärna åt mig äran.
Eller terapi.
Ja, det ena behöver inte utesluta det andra.
Exakt. Men du, man tycker ju ändå att du borde lärt dig en läxa just det här med att blotta relationer i media så pass mycket efter den där soppan.
Mm.
Men det hade du inte.
Nej, men det är väl en del av att jag är liksom för ärlig för mitt egna bästa kanske. Ja.
För du träffade, visst är hon ex-modell, var hon Catherine?
Inte bara ex-modell, hon är super-ex-modell.
Just det var tydligt i media.
Catherine Hardenborg.
Precis. Och ja, varför men måste relationerna bli offentliga?
Nej, men det blir ju så, om man går vi gick ju på en premiär. Vi var ju tillsammans ett bra tag och flög under radarn. Och så gick vi på den här Brazil Jack-premiären och då står man ju på röda mattan, då får man ju skylla sig själv.
Mm.
Så att, men vi är ju fortfarande jättekompisar. Mm. Så det är härligt.
Jag fick en cynisk tanke om just det här, dina relationer och offentligheten som du får bekräfta nu eller dementera.
Mm.
Jag tänker så här, när man kommer från den största tv-scenen som du har gjort och vi pratar om det här med bekräftelse,
ja.
Just det. Och då tänker jag så här, kan det vara så ett uns av det att du ändå pratar ganska mycket om det i media i olika sammanhang, för då blir det ändå någon slags spotlight på dig också. Alltså det blir en form av så här, ja. Jag finns fortfarande.
Ja. Nej. Nej, det, jag håller inte med.
Nej, du får inte faktiskt dementera.
Ja. Utan, går man på premiärer eller liksom sådär, så då får man skylla sig själv.
Mm.
Om man inte vill synas med sin sambo eller sin förälskelse, då får man... Man kan inte ens gå på Stureplan då, faktiskt. Mm. Så att, då får man gå på kvarterskrogar på Söder, där ingen skvallrar.
Mm. Men har du svårt att leva ensam och singel?
Nej, inte just nu faktiskt. Alltså det är ett tveeggat svärd att vara singel. Jag är helt fri just nu. Jag kan göra precis vad jag vill. Jag funderar på att åka till Jamaica, Tokyo eller Seoul här i augusti. Jag vet inte var.
Eller så, lyxproblem kallas det.
Eller så vrider jag om startnyckeln på min nyinköpta campervan. Van Morrison, och så åker jag ut i Europa bara. Och det är ju en enorm frihet. Jag behöver inte kompromissa med någon. Jag är suverän i alla mina beslut. Men jag är också ensam. Det kommer ju med en ensamhet. Det är priset. Så att åker jag till Tokyo, Seoul eller vad jag nu åker, så kommer jag inte uppleva det tillsammans med någon. Mm. Vrider jag om startnyckeln på campervanen och åker ner i Europa, så kommer jag inte uppleva det med någon annan än mig själv.
Mm.
Så att det är ju baksidan av det här.
Precis. Frihet kommer med ensamhet.
Ja, det ska jag säga.
Mm. Men hur ser kärlekslivet ut idag? Dejtar du?
Nej. Nej, just nu är det... Jag jobbar heltid just nu. Peter Gide har semester. Jag jobbar, går ut med hunden, gör mat och sover. Tittar på tv otroligt mycket. Jag tittar på tv mer än vad jag har gjort i hela mitt liv, tror jag.
Mm. Men om du träffar någon framöver, då, kommer du prata om det i media?
Det beror på vem det är, tänker jag. Men jag har aldrig gått till media och pratat med media, utan de ringer och så svarar jag. Mm. Och de vet ju att jag är lite för ärlig för mitt egna bästa också.
Mm, Tourettes ärlig.
Ja, jag vet inte. Ja, kanske.
Mm. Men du, nu på senare år har det blivit ganska mycket reality för dig.
Mm.
Du och jag gjorde Company Svan för två eller tre år sedan.
Två
år sedan, just det. Och när vi gjorde Company Svan, du och jag och ett gäng andra, så kommer jag ihåg att du sa till mig så här att du gärna skulle vilja göra Över Atlanten.
Ja.
Varför har de inte ringt än?
Jo, men de har ringt.
Jag vet det. Nu har du gjort det ju.
Ja,
ja, de ringde till slut.
Ja, jag var så jävla glad när de ringde.
Ja, grattis.
Jag svarade liksom ja innan de hade ställt frågan.
Det var verkligen det du ville göra.
Ja, 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 ja. Vatten är mitt element.
Jag gör det gratis.
Ja, jag har ju bott vid vattnet. Jag har vattenskoter och stand-up paddleboard och surfar. Och, så att, ja, det var och det var jävligt existentiellt att... Har varit med om liksom det här med huset och med tv och jobben och allt det där. Och så åka över Atlanten. Åka bort från allt skit mot någonting nytt. Och när jag var där ute på Atlanten så kom jag på att vi ska åka till ett ställe som heter Salvador i Brasilien. Och det betyder frälsaren. Så det kändes så jävla djupt existentiellt att segla mot frälsningen. Liksom. Någonting nytt. Och sen när jag kom hem så flyttade jag in till stan. Så den här våren, alltså det finns ett före Atlantenresan och ett efter Atlanten. Och det är väldigt tydligt och djupt existentiellt. Mm. Och när man är där ute på Atlanten, framförallt nattseglingarna, du har ingenting som stöter mot ögat. Det är bara horisont 360 grader runt dig. Stjärnorna går nästan ända ner till horisonten, så det är som en sån glob av stjärnor. Månen, och så glittrar vattnet i månljuset. Och så tittar du på GPSen, så är det 5000 meter ner. Så det är liksom stjärnor 5000 meter ner. Du är så liten, du är så fjuttig, va? Det är som en tvålkopp som seglar genom universum. Och då måste man, antingen blir man rädd och får liksom existentiell ångest, eller så omfamnar man sin egen fjuttighet. Och det är väldigt nyttigt. Mm.
Ja, du hade ju skyhöga förväntningar och en längtan inför att göra det här. Levde du upp till det?
Ja, mer än vad jag hade räknat med. Mm. Alltså det gick djupare in i själen än vad jag hade räknat med faktiskt.
Mm. Många som är med i programmet vittnar ju om att det är så jävla tufft också. Mm. Är det tufft?
Ja, det är det. Alltså, när Atlanten slår emot dig och Gurra Kranz säger du ska gå fram där längst fram och byta segel. Ja, men det är 3 meter höga vågor. Ja, men nu ska vi göra det. Så. Mm. Då är man inte kaxig. Det är precis så där, så att rädslan och att det är häftigt är exakt lika hög. Men rädslan tar inte över, för det är lika häftigt som man är rädd. Mm. Där är det.
Vilka var de andra som var med?
Tess Merkel, superkocken Thomas Sjögren, Samir Badrans och Per Elofsson och Rakel Molin och jag.
Vem blev du tajtast med?
Ja, Tess känner jag ju sedan gammalt. Hon är ju fantastisk. Men sen Thomas Sjögren också. Vi bondade. Mm. Och det är också så här, du vet, han älskar att fiska. Han drar upp liksom så här enorma fiskar. Och så har han 2 stjärnor i Guide Michelin. Och så sitter man i solnedgången över Atlanten och äter hans mat. Mm. Ja, det går inte att köpa för pengar.
Nej. Men du,
hör att du är avundsjuk.
Ja, men jag är lite kluven till programmet på ett sätt.
Så,
ja, men det är klart att man är nyfiken, men just det här med att vara så jävla
utsatt,
isolerad, det var man ju i Kompani Svan också på ett sätt.
Ja, men på fastland i alla fall.
Exakt, fastland. Liksom, det går ju liksom inte att ta sig hem om något händer. Det, klart det går, men ja, du förstår.
Men det är ett väldigt fint program, för ingen åker ut. Ingen blir kölhalad eller får gå på planka. Så alla program bygger ju på att det ska vara konflikter och kontroverser och någon ska ut och så här, tävling. Mm. Det här är bara, det är bara ett fint program. Ni ska bara åka över Atlanten och ni ska göra det tillsammans.
Mm. Ja, det, finns
man ska, det bygger på att man ska ställa upp för varandra. Liksom. Mm. Mm. Och stötta. Det är också, och härligt att ett sånt program också får finnas.
Mm. Finns det något drömprogram kvar nu? Förrädarna?
Jag har inte sett Förrädarna.
Nej, det är märkligt.
Ja, det är märkligt. Alla pratar ju om det, så jag borde verkligen se det. Alla pratar om hur bra det är. Jag är ju väldigt dålig på att ljuga. Men jag har en rätt bra magkänsla när det gäller andra människor. Så att, jag kanske, om jag inte var förrädare så tror jag att jag skulle klara mig hyfsat i Förrädarna. Men skulle jag bli förrädare så det skulle försvinna direkt.
Du, en sak som är ganska märklig att du och jag inte har snackat om, både framför en mikrofon men också privat, med tanke på min egen historia, är ju din rattfylledom.
Uh-huh.
Ja. Varför har vi aldrig snackat om det för?
Jag.
Nej, men jag visste inte om det innan idag.
Nej.
2020 var det.
Mm.
Ja. Vad tänker du på den grejen idag när det kommer upp?
Otroligt skämmigt och dumt och korkat. Och det var dagen efter. Och, ja, det var. Jag hade 0,36. Mm. Så att, ja, nej, det var ju idiotiskt. Bara.
Känner polisen igen dig?
Nej.
Vadå? Det är väl inte självklart, eller?
Alltså då menar du?
Ja, ja, ja.
Ja, det...
Vad tror du jag menar? Ja,
om de känner igen mig nu idag för att jag hade åkt
exakt, för den domen. Exakt, varenda gång du var en polis. Precis. Det är han rattfyllan.
Den där jäveln. Klocka Olofsson och Rickard Olsson.
Nej, då menar jag.
Nej, då. Ja, jag fattar.
Ja.
Det vet jag inte.
Nej.
Det var liksom ingenting vi pratade om då.
Nej. Men det är ju ändå en sorts konsekvens av drickande. Hur hårt det än må låta. Gjorde det någonting med din relation till alkohol?
Inte relation till alkohol, men definitivt relation alkohol och bilkörande.
Mm.
Så det är jag väldigt noga med.
Mm. Men jag har ju tänkt på en annan grej.
Man får göra fel,
ja,
men inte flera gånger, för då är man dum i huvudet.
Mm.
Även apor lär sig av misstag.
Men hur ser din relation till alkohol ut överlag?
Ja. Jag dricker, jag tycker om öl.
Mm.
Så är det.
För jag har en liten tes här. Återigen, nu kommer min tes här. Nu ska du få bekräfta eller dementera igen. Och det här är absolut inget påhopp. Men jag frågar för att jag kan relatera till din personlighet på det här sättet.
Mm.
Och det är bara en observation som jag har haft. Att du känns ganska extrem åt alla håll. Att liksom, att så här, ja men... relationer så går du in tusentals procent och träning så går du in tusentals procent. Alltså jag minns Kompani Svan, vi körde fysiskt varje dag, men du var ändå uppe 5 varje morgon och löpte liksom.
Ja.
Jag fattar ju ingenting.
Ja, men jag får tunnelseende.
Ja. Och jag tror också med alkohol, när du festar så kör du in i kaklet. Finns det någonting här eller?
Ja, du har definitivt. Du har ju din diagnos på papper.
Mm.
Det har inte jag, men jag tror att jag har någon form av ADD, ADHD. Men jag känner att jag behöver inte ha den på papper, för den skadar mig inte så mycket i mitt liv. Men jag är ju extrem, jag går ju in i saker i 190, verkligen.
Vad är det bästa och sämsta med det?
Det har gjort att jag har haft min karriär överhuvudtaget, skulle jag säga. Och det sämsta är väl att jag är väldigt strul med räkning. Jag kan inte hantera räkningar och betalningar och såna grejer. Så att det har ju kostat mig väldigt mycket. Ekonomiskt har det kostat mig mycket.
Mm. Hur mycket mer bakfull blir man idag av en riktig fylla kontra 20 år sedan?
Den sitter i längre.
Mm.
Jag får aldrig ont i huvudet.
Nej, hur blir du?
Seg.
Mm.
Seg och trött. Men det är väl, jag blir väl som alla andra.
Ja.
Seg och trött, och så tänker man, nej men nu får det vara nog.
Mm. Ja, ja, du har inte fått några konsekvenser av ditt drickande förutom den här rattfyllan då?
Nej.
Nej. Men vi ska börja avrunda strax.
Jag har sett så mycket konsekvenser av alkohol också, så att jag är liksom på nära håll.
Mm.
Så att, nej, fan det värsta gift som finns.
Mm. Ja, vi pratade om det, kommer ihåg under Kompani Svan, att du hade någon nära vän som kämpade. Hur går det för honom?
Ja, just nu går det väl bra. Men jag har blivit så otroligt ledsen av honom, för att han, ja, men du vet ju, som alla knarkare och alkoholister ljuger ju så in i helvete och blir manipulativa också.
Mm.
Och när han, jag hör på telefonen att han är full, men säger att han inte är det och ljuger och manipulerar. Och då har jag känt så här, ja men vad fan, stackaren. Men till slut så känner jag också så här, vad fan, jag är inte värd mer än en liten lögn.
Mm.
Och då gick det under huden, för att vi har känt varandra sedan barnsben. Så nu har jag bara sms, han är liksom ren nu, men nu har jag sms-kontakt, för att jag skriver, det är inte för att jag vill straffa dig, det är för att jag klarar inte av att höra dig full.
Mm.
Och att du ljuger. Så att jag distanserar mig själv för att skydda mig. Liksom.
Mm, det låter klokt.
Ja, man får känna efter. Liksom. Mm.
Ja, det är fruktansvärt att vara anhörig.
Ja, det är.
Ja, det är fan vidrigt, och det är så jävla orättvist också. Och jag har varit på båda sidorna om det där, och det är ju liksom... Nej, fy fan. Usch, usch. Och det är så många som lider. Liksom. Just det här med alkoholism och narkomani finns ju överallt. Liksom. Mm. Och man räknar på 6 anhöriga på en missbrukare.
Mm.
Så alla är typ påverkade nästan.
Precis.
Det är helt sjukt. Alltså.
Och så försvinner de där 6 och blir 5 och 4 och 3 och och till slut kanske du inte har någon kvar.
Och då super och knarkar personen på själva ömkan istället.
Ja.
Mm. Ja, det är en ond spiral.
Ja, det är det vidrigt.
Ja.
Och alkohol är väl... alltså är det någon drog som skulle förbjudas så är det väl alkohol.
Mm. Jag frågade lite för att jag kom ihåg på Kristallen, då blev du ganska packad bredvid mig och jag bara smög iväg till slut, kom ihåg. Jag bara så här, nu är Rickard packad. Alltså jag bara, men det var inte jobbigt för mig, absolut. Nej, inte. Det. Men jag gick hem tidigt oavsett.
Ja.
Men jag menar bara, det känns som att när du festar så festar du, då kör du på liksom.
Ja, men i sådana där sammanhang så blir det lätt så.
Ja. Men hur blir du då när du blir så här riktigt blarig? Hur förändras din personlighet?
Jag har ingen aning. Jag är väl likadan.
Ja, vi ringer någon och frågar.
Jag är väl likadan fast ännu mer ärlig kanske.
Ja. Men på tal om Company Svan då, vad tänker du på den grejen när du tänker på det idag?
Ja, men det var ju också nyttig bootcamp. Mm. Både för liksom...
För där var du också i ett vägskäl ju, får man säga. Du var också så här vände livet lite grann. Du kom ifrån den här jävla soppan med...
Ja, men sen åkte jag ju hem därifrån och så dog mamma.
Ja, just det. Ja, det kommer jag ihåg.
Att hon... sista dagarna på Company Svan så fick jag ju besked att mamma låg på sjukhus.
Just det.
Så då precis när Company Svan tog slut så åkte jag hem till Gävle och så 3-4 dagar senare så gick mamma bort.
Mm.
Och det var också så här, fan, apropå att fylla 60 och när föräldrarna går bort, jävla helvete alltså.
Mm. Fan vad jag tänker på det mycket.
Ja, det var en kompassnål i livet som försvann där.
Mm. Ja, hur fan överlever man?
Ja, man har ingen val.
Nej.
Och man får försöka, nu är ju jag den för min dotter. Så att man får liksom hitta en ny roll. Att inte vara son längre. Utan vara bara pappa.
Men det måste vara en fruktansvärd tomhet.
Ja, det är det. Mm. Framförallt, jag och mamma var väldigt nära. Och hon var så otroligt stöttande. Och hade full koll på liksom... jag var enda barnet. Mm. Och vi växte upp första 7 åren tillsammans. Bara hon och jag. Så att... Det var... Det var också någonting som försvann ur livet.
Men är du bra på att sörja och så? Har du gråtit och så? Eller är det bara så här, locket på?
Jag är dålig på att gråta. Men jag tror att jag är metakognitiv. Det är när man är inte i sina känslor. Utan man kan se sina känslor utifrån. Och det är ett nytt ord som jag kommer på. Eller jag inte kommer på, men jag har läst om det. Och jag kände igen mig. Just metakognitiv, att man kan betrakta sig själv utifrån och sina känslor också. Så då kan jag säga så här, vad är i mig som utlöser den här känslan? Och då kan man liksom argumentera med det. Och använda både förnuft och känsla helt enkelt.
Mm.
Så, och det gör väl, jag vet inte om det är det som gör att jag är dålig på att gråta, men jag grät väldigt mycket som barn så det kanske inte finns så mycket tårar kvar.
Mm. Kommer du ihåg när du snodde mitt Glenn Hysén-innehåll i Company Svan?
Ja, vad fan var det?
Jag kan berätta för dig vad det var, Rickard.
Jo, han hade pissat där man skulle göra ren skorna.
Han pissade där man gjorde ren kängorna, ja. Och jag såg det. Och jag gick till dig då och jag frågade så här, fan, ska vi snacka med producenterna och kamerateamet om det här? Eller är det för mycket liksom? För jag tyckte det var skitkul. Och du bara, det blir lite grovt.
Och sen sa jag det in en sån här intervju, Talking Head.
Sen snor du det alltså.
Ja, vad fan. Jag kommer inte ihåg. Jag kommer ihåg att jag förnekade att jag hade snott det.
Ja.
För mig var det inte så uppenbart.
Tills det var på tv.
Ja, det kanske var så.
Det var svårt att neka då.
Ja.
Ja.
Men du kommer ihåg vårt slutäventyr? När jag rodde.
Ja, du får gärna hämnas här. Det är helt okej. Det är helt okej.
Nej, jag ska inte göra det.
Ja,
jag är inte så billig.
Jag tror att många av mina lyssnare har sett det. Och jag tror att det går inte att missförstå hur mycket mer du kämpade i den finalen än mig.
Nej. Till och med så att jag gjorde de här armhävningarna. Kommer du ihåg när vi skulle skjuta? Vi fick ett visst antal skott.
Just det.
Så fick jag göra såna här burpees också.
Ja, men jag satte ju alla skott.
Jaha.
Ja. Och jag hittade någon karta. Det var det jag gjorde.
Ja.
Ja, nej,
och sen när jag gick lite fel, då blev du sur. Jag hade gjort allt. Även under natten när vi skulle ligga och titta på de här lamporna och du for omkring som någon jävla fältartist. Gjorde ingenting.
Så här, övertrött, grov ADHD.
Ja, ja.
Att se den där finalen, och jag hade liksom ingen uppfattning av hur jag hade hållit på där. Så såg jag det själv när man var lugn och så här hemma. Jag bara, jag måste be om ursäkt. Och det gjorde jag också.
Ja, det är väl lugnt. Herregud.
Ja, men det var en extrem... Och jag imponerade så jäkla mycket av din fysik då. Hur du pallade. För då, fan, du var ju ändå 57 då liksom.
Ja. Mm.
Hur är det med fysiken nu?
Nu är det inte så himla... Den är helt okej. Okay. Alltså för att vara 59 år är jag ju väldigt... Men jag har inte tränat på 3-4 månader nu. Så jag måste komma igång. Mm. Och jag har köpt sådana här simkort. Alltså inte till telefonen utan... För 900 spänn så får man simma på alla simhallar i Stockholm.
Mm. Det är också ungt.
Är det så?
Nej, det är gammalt.
Är det gammalt att simma?
Är det inte det? Börja simma som träning när man blir äldre. Är det inte gammalt?
Ja, kanske. Men jag krålar.
Ja, ändå så. Nu är du ung igen.
Ja.
Men du, vi ska börja avrunda strax här. Men, ja, men som sagt, snart 60, upplevt det mesta, får man säga. Ett riktigt berg- och dalbaneliv. Finns det någonting kvar på din yrkes bucketlist?
Ända sedan 2008 så har jag velat göra ett aktualitetsmagasin i tv. Alltså som den goda kvällstidningen i tv har jag kallat det för. Lite grann som Efter fem var i början. Och det som SVT Live aldrig blev. Fast jag skulle vilja göra det senare på kvällen. Alltså vid 21.30. Och jag skulle vilja göra det för hantverkare och vanliga människor som kanske inte prenumererar på tidningar och inte uppskattar det här akademiska som jag tycker nyhetsmänniskor är ganska tråkiga generellt sett och som ska vara så korrekta. Och det tror jag skrämmer bort många. Mycket av nyhets-tv riktar sig till akademiker.
Mm. När du börjar prata så om vanliga jobb så börjar jag osökt tänka på Jesper Börjesson. Mm. Vilken otrolig grej det var ändå.
Att han gick till Ramirent.
Ja, men alltså, att han bara sa upp sig på Nyhetsmorgon och skaffat ett vanligt jobb.
Ja.
Det är så otroligt speciellt.
Ja, men han är ju journalist och programledare på Ramirent.
Mm. Ja, men så ändå.
Ja, precis. Jag fattar. Ja. Han släckte ju strålkastarljuset. Liksom.
Verkligen.
Han myggade av sig själv.
Ja, då har man ju inget behov av det här alls. Liksom.
Nej.
Det är coolt.
Kanske var en bra paycheck också.
Kanske. Kanske. Kan ha varit bättre menar du? Tror du det?
Det tror jag.
Tror du det alltså?
Ja.
Jaha, jävlar. Vad har varit din bästa paycheck i den världen? Kan du säga det?
Ja, bingolotto.
Var det? Mm. Vad var det för månadslön där?
Ja, det var bra.
Det kan du väl säga nu, så långt efter.
Jag tror att det står i något kontrakt att jag inte får.
Fortfarande alltså? Ja. Ja, jävlar vad sjukt.
Du, så mycket var det. Så att de var tvungna att skriva in en sån klausul.
Så mycket var det. Vi får ta det efter micken i slutet.
Ja.
Efter podden i slutet. Du, som sagt, vi känner ju varandra både genom den här podden och lite privat och sådär. Och det känns som att alla kändisar släpper memoarer och även de som inte behöver släppa eller har så mycket att berätta ens. Och nu fyller du ju jämt. Det är ju verkligen... är det inte på tiden att du verkligen tar tag i det och skriver en bok om dig och ditt liv?
Jo, kanske det. Men dels så är jag för lat.
Spökskrivare?
Ja, skulle jag kunna ha. Mm. Men sen är jag också så här, vem fan vill läsa om Rickard Olsson? Mm. Det har ju, allt det som har vi redan läst i skvallertidningarna och
nej, men det,
i pressen.
Nej, men så här är det. Allt det har vi inte läst. För att jag har hängt mig i en månad dygnet runt. Och du berättade stories för mig om olika sortin till exempel från olika projekt du har gjort.
Ja,
som är ganska privata.
Ja.
Du har ju kvar saker att berätta.
Ja, det är tveklöst.
Ja. Så det är klart att du ska
en bok. Jag förminskar mig själv kanske lite grann.
Lite.
Att jag inte tycker att jag är värd en bok. Men det kanske är.
Det är fan en perfekt sista grej jag har på bucketlisten.
Ja, kanske. Om inte annat så för min dotter.
Ja. Extra mycket cash att lämna efter sig.
Ja.
Ja, Rickard, vi är i mål.
Är vi i mål? Mm. Tack så mycket. Alltid lika trevligt.
Ja, men det är det verkligen. Och vi brukar ju säga att vi ska försöka ses privat också, men det blir ju aldrig av.
Nej, men nu bor jag ju i stan. Det har aldrig varit lättare.
Vi snackade om en trippellunch, du och jag och Markus Granseth.
Ja.
Det löser vi i sommar.
Det löser vi verkligen i sommar. Han har varit med också, va?
Ja, såklart han har.
Ja, det är klart. Ja.
Nej, vi hördes faktiskt häromdagen. Han är väl jag tror att han är den som jag har mest kontakt med idag. Hörs du med honom, eller?
Ja, mer och mer sällan. Ja. Men vi hördes i våras.
Shout out till ljuvliga Markus.
Ja, verkligen.
Tack för idag.
Hej!
Nemo är en kändis, den största som vi har. Ska snacka med en kändis och göra gästen glad. Nemo är en kändis, den största som vi har. Ska snacka med en kändis.